så mycket för inbjudan och för förmånen att få komma till Helsingfors. Jag uppskattar mycket genom åren att jag har fått möjlighet att få resa över till Finland. Temat den här kvällen är evangeliet, en offentlig sanning. I Sverige så känner alla till den här personen som ni ser på bild, Christer Sturmark. Han är ordförande för Humanisterna. Han har skrivit en bok som heter Tro och vetande 2.0, och han är den som är den skickligaste lobbyisten just nu i Sverige. Han är i svensk riksmedia ofta flera gånger i veckan. Han är också den främste kritikern av kristen tro och religion som finns i Sverige idag. Han kan bland annat skriva så här: människor som har en religiös tro ska ha full frihet i den privata sfären, men tron får inte kränka andras rättigheter. Religion är en privat sak. Det är ett väldigt speciellt uttalande. Ja, det är ju schysst att man får lov att vara religiös, man får lov att ha en tro privat. Men notera vad han säger. Den kristna tron och annan religiös tro får uttryckas i den privata sfären, men underförstått får inte uttryckas i det offentliga, utan det ska göras till en privat sak. Man menar från humanistiskt håll att man ska rensa samhället från religiösa och i huvudsak då kristna uttryck, så att samhället ska vara sekulärt, och sen den som vill får i sitt eget hjärta och i sitt eget hem uttrycka sin tro. Men det är bara något privat och något personligt. Ingenting mer, ingenting vidare. Vad ska man säga om detta? Det här strider mycket grundläggande mot den kristna tron. Den kristna tron, evangeliet, det är ju goda nyheter. Och nyheter är offentliga och ska spridas och delas vidare. Det är inga hemligheter eller något enbart personligt och privat, eller hur? Redan i den första kristna tiden så stod ju kampen mellan kristen tro och gnosticismen. Och gnostikerna, de hävdade en hemlig kunskap som bara var djupt personligt och som kunde överföras från en initierad ledare till en annan person. Men det var hemlig, i grunden oåtkomlig kunskap. Och den kristna församlingen sa nej till det. Evangeliet är offentligt. Jesus har ju sagt till oss: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är klart man måste få vara offentlig med den kristna tron. Trycket idag att pressa tillbaka oss kristna liksom in i kyrkorna och in i det personliga enbart måste vi stå emot. Vi behöver ta oss ut från kyrkorna, ut i det offentliga. Tron måste finnas i hjärtat, men den måste få konsekvenser på alla områden i livet och ut i samhället. Men om den kristna tron ska finnas i det offentliga måste man ju kunna samtala och diskutera. Det som finns i det offentliga måste man ju kunna motivera med förnuftet. Då säger humanisterna en, och skulle instämma med Bertrand Russell, den 1900-talets kanske främste ateist. Han kunde säga så här: så vitt jag kan erinra mig finns det inte ett enda ord i evangelierna som lovordar intelligensen. Ja, man kan verkligen fundera på om Bertrand Russell har rätt, om man verkligen har läst det de evangelier han refererar till. Säger inte Jesus att det största budet är: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och av hela ditt förstånd? Det är väl att lovorda intelligensen, att vi ska älska Gud med vårt förstånd. Men många humanister skulle säga: du får ha din kristna tro för dig själv, därför att det är ingenting man kan samtala om. I det offentliga måste vi kunna förstå, bemöta argument, ta ställning. Och därmed så har religion ingenting att göra i det offentliga. Jag vill ta med er på en resa i evangelierna och i apostlagärningarna för att visa att Bertrand Russell har fel och att humanisterna har fel när de säger att evangeliet inte har i offentligheten att göra. Låt oss börja med Jesus och evangelierna. De flesta av oss som tänker om Jesus, då skulle vi nog tänka så här: Jesus från Nazaret. Han var ju en predikant, han var ju förkunnare. Han hade fantastiska predikningar. Tänk på bergspredikan. Så det är klart, Jesus var en förkunnare. Han proklamerade Guds rike. Eller skulle man förstås tänka, Jesus var en mirakelman, en undergörare. Han helade de sjuka. Han befriade de besatta. Ja, Jesus var verkligen en förkunnare. Han var en undergörare, en mirakelman. Men evangelierna är tydliga om att Jesus också var en tänkare som argumenterade för sitt budskap. Och det här kan ju låta konstigt, för man säger att Jesus var en tänkare. Ja, evangelierna har inga problem att presentera att Jesus också var det. Tänk på hur Lukas, när han introducerar Jesus, han säger redan Jesus som barn att han växte till i vishet och förstånd. Och sen som 12-åring när Jesus kommer till Jerusalem, så blev det ett missförstånd mellan honom och Maria och Josef. Och det står så här att efter 3 dagar fann Maria och Josef Jesus i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar som han gav. Här sitter Jesus redan som mycket ung och för ett offentligt samtal med de lärda i Israel. Och man häpnar över de insikter och det förstånd som Jesus visar redan då och de svar som han gav. Sen återkommer detta i evangelierna, som är fullsmockade med diskussioner och samtal och frågor till Jesus. Och hur beskriver evangelierna Jesus från Nazaret? Ja, det kan stå så här, efter en diskussion. Då sa några skriftlärda: mästare, det var bra svarat. Och de vågade inte ställa fler frågor till honom. Inte därför att de var rädda för Jesus, men de kunde inte sätta dit honom för han svarade så väl. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade. Och han kommer fram och har fått sin nyfikenhet väckt och vill fortsätta prata med Jesus. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa, så samlades de. Så står det längre fram: ingen kunde svara honom. Och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Och där handlar det om sådana här kritiska frågor. De försökte sätta dit Jesus. Och de lyckades inte, därför att han svarade så väl. Eller så här i Lukas 20. De lyckades inte få fast Jesus för något som han sa när folket hörde på. Och de häpnade över hans svar och teg. Det höll sig uppenbart att Jesus också framstod som en tänkare som gick i dialog med samtidens frågor och gav svar. Vi som är hans lärjungar, vi har inte alltid hans vishet, men vi behöver ta också den här dimensionen i Jesu verksamhet på allvar, att i det offentliga presentera evangeliet och också ge svar. När de första kristna efter Jesu död och efter hans uppståndelse börjar proklamera evangeliet, så kännetecknas deras verksamhet också av det här. Om man följer Paulus i apostlagärningarna, så kan man säga att det finns några olika saker som går igen i hans verksamhet. Man kan säga att det övernaturliga är ett genomgående drag. Hur Gud bekänner sig till Paulus förkunnelse, och det sker tecken under. De sjuka blir helade, besatta blir befriade. Det sker fantastiska saker. Det är ett genomgående mönster i Paulus verksamhet. Det sker det övernaturliga. Jag ska inte gå in mer på det. Vi är lite vanare vid att läsa apostlagärningarna och notera de här övernaturliga inslagen. Jag börjar med bara att säga det. Den linjen finns. Men det finns också andra intressanta linjer rakt genom apostlagärningarna. Och det jag vill göra nu är att jag vill bjuda med dig på en resa till en 12-13 olika städer. Vi är ju moderna människor, vi är globetrotters, vi gillar ut och resa, eller hur? Vi ska i mycket snabb hastighet besöka ett mycket stort antal städer. Vi kommer att flyga in, ta en snabb titt på hur Paulus arbetade för evangeliet och sen flyga ut ur staden så till nästa stad. Så, jag säger som man säger på flygplanen, som hon sa på Arlanda innan jag flög hit. Fasten your seatbelts. Så nu kommer det att gå undan. Vi ska följa Paulus och undersöka, vad hade Paulus för attityd till sitt eget budskap? Hur såg Paulus på evangeliet? Paulus dyker upp i apostlagärningarna i kapitel 9. Av vän av ordning vet att han nämns ett par kapitel tidigare när man slår ihjäl Stefanos. Och Paulus gillar det. Han är ju den kristna församlingens största, främsta fiende. Han är helt övertygad om att de kristna har fel, att den här nya sekten som dyrkar Jesus som Messias är ett farligt spår, och han är mer aktiv än någon annan att försöka stoppa dem. Han har utverkat ett offentligt tillstånd att resa också till andra städer för att försöka stoppa sektens framfart. Han är nu på väg ner till Damaskus, till synagogan, för att sätta dit de judar som har gått över till den nya rörelsen. Och där på vägen till Damaskus händer det som är en av den västerländska historiens allra viktigaste händelser. Paulus, förföljaren, möter Jesus. Han slås till marken. Han blir blind. Han hör en röst som säger: Saul, varför förföljer du mig? Och hela hans värld slås i spillror. Han förs blind in till Damaskus. Gud sänder Ananias. Och Ananias får förklara evangeliet. Och Paulus blir en kristen. Han förstår att Jesus är Messias. Han omvänder sig och kommer till tro. Och alldeles direkt börjar Paulus förkunna. Det står så här: Men Saul, och det används hans, den hebreiska namnformen här. Men Saul, Paulus, uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Väldigt kraftfulla ord. Han bevisar, nu tror jag inte det betyder någon sorts matematisk mening, men han visar att Jesus är den utlovade Messias. Att Jesus är den som Gud har utlovat genom århundraden. Och han gör judarna svarslösa. Ryktet om att Paulus har blivit kristen sprider sig. Och i Jerusalem så är det klart att man är misstänksam. Det är inte möjligt. Inte att Paulus har blivit en kristen. Visst, Gud är mäktig, men nej. Hur kan vi veta att han inte bara spelar teater, att han inte fejkar en omvändelse? Han kanske spelar kristen för att ta sig in i församlingens innersta kärna och så kunna ödelägga mycket, mycket mer. Jag tror att Paulus har förstått att det finns mycket frågor kring hans omvändelse. Och han själv har ju ett behov av att träffa dem som kände Jesus under den tid han vandrade här. Så Paulus reser upp till Jerusalem. Han träffar Petrus, han träffar Jakob. Och de förstår, Paulus är en kristen. Han har mött Herren, han är född på nytt. Han predikar samma budskap som vi. Och Paulus blir offentligt bekräftad mottagen av församlingen i Jerusalem. Och så står det så här: sedan, efter det här, när man har klargjort och man har förstått och han är så att säga auktoriserad av de som var apostlar före honom, sedan fick Saul komma och gå som han ville hos de kristna i Jerusalem, och han talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. fanns alltså i Jerusalem en grekisktalande synagoga. Det var helt enkelt judar som hade tappat arameiskan och hebreiskan, som inte kunde läsa Bibeln på originalspråk. Antagligen judar som var födda på andra delar av romarriket, hade flyttat till Jerusalem, hade inte läst hebreiska, och så hade det bildats en grekisktalande synagoga där man läste gamla testamentet i den grekiska översättningen Septuaginta. Och Herren öppnar en speciell dörr för Paulus in i den synagogan, så att han får presentera evangeliet. Och så står det: och han disputerade med den. Ja, det där gillar jag som kommer från en universitetsstad. Ni hör kanske att jag är skåning, född och uppvuxen i Lund. Hur går en disputation till? Hur gör man när man disputerar? Jo, det är ju någon som lägger fram en tes, och så finns det en opponent som ska pröva tesen för att se om den håller. Det är vad en disputation går ut på, eller hur? Paulus har verkligen en tes. Jesus är Messias, och den framläggs för prövning. Det finns opponenter som undersöker om den tesen håller. Och det är en disputation. Nu har Lukas, som skriver Apostlagärningarna, han gör ett litet break. Vi får inte följa Paulus här på ett par kapitel. Det reds istället ut vad som händer med Petrus, och hur Petrus genom speciella omständigheter får sina vyer vidgade och förstår att evangeliet är till för hedningar. När vi kommer till kapitel 13 så är det Paulus som är huvudperson igen, och resten av apostlagärningarna handlar ju om Paulus verksamhet. Nu är Paulus i Antiochia, och i kapitel 13 så får vi höra en lång predikan av Paulus. Ett av de få ställena där vi får höra hela hans förkunnelse. Han håller en fantastisk predikan om Jesus, förstås. Om förankringen när det gäller budskapet om Jesus i Gamla testamentet. Han visar att detta är vad Gud har utlovat. Han beskriver Jesu liv och död och uppståndelse. Och han utmanar åhörarna att ta emot Jesus. Ta emot budskapet. Men genom hela sin predikan så argumenterar Paulus också för att budskapet är sant. Han har två argument. Första argumentet är: det här stämmer med skriften. I sammanhanget förstås ett blytungt argument. Han befinner sig i en synagoga. Alla är överens om att Gamla testamentet är Guds ord. Det som Guds ord säger är sant. Och Paulus visar att Jesus stämmer med skriften. Gud har enligt sitt löfte kallat fram en räddare åt Israel. Det är Jesus. Gud har uppfyllt de profetord som ni läser här varje sabbat. Ni kan ju skriften. Jag har hört det sabbat efter sabbat. Det stämmer om Jesus. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom, alltså Jesu avrättning är inte ett fiasko, det är inte ett nederlag. Det som på ytan ser ut att vara en katastrof, att hedningar får ödelägga Jesus, det är i verkligheten en fullbordan av det som profeterna har sagt. Och Paulus har garanterat tänkt på Jesaja 53. Löftet som fäderna fick av Gud har nu infriats. Ni ser, igen och igen och igen så visar Paulus: det stämmer med skriften. Och det betyder: det är sant. Och det andra argumentet är: vi har sett honom uppstånden. Det är det yttersta argumentet. Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sen under en längre tid för någon som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, och som nu är hans vittne. Ni vet att det finns hundratals personer som intygar att de har mött Jesus, sett honom, hört honom efter hans avrättning. Antiochia blir nu utgångspunkten för Paulus resor. Härifrån reser han vidare på sina missionsresor. Kommer till Lystra, kapitel 14, en av de mest intressanta ställena i apostlagärningarna. Paulus kommer dit, han och Barnabas. Gud helar genom Paulus en person som har varit sjuk under mycket lång tid. När invånarna ser det, blir det ett enormt liv i staden. när de ser det övernaturliga ske, så tror de att Paulus och Barnabas är gudomligheten. De tror att det är Zeus och Hermes som har kommit på besök. Och det smått komiska är att Paulus och Barnabas är inte medvetna om detta. De förstår det inte. Därför att folket ropar på lykaoniska. Gudarna har stigit ner till oss. Gudarna har kommit hit. Och de kan inte lykaoniska. Och de är fullt upptagna med att prata med den här mannen som är helad och förklara hur det kommer sig att han har blivit frisk och vem Jesus är och vad det innebär att vara lärjung. Så kommer plötsligt Zeus-prästen med blommor och med tjurar och börjar ju ställa i ordning ett altare. Och Paulus och Barnabas, vad händer nu? Varför kommer Zeus-prästen här? Och så får de klart för sig att befolkningen är på väg att falla ner och tillbe dem som gudar. Det här är för övrigt en mycket, mycket intressant situation för att testa apostlarnas integritet. Om vi försöker sätta oss in i situationen. Här är en hel stad som nu är övertygade om att Paulus och Barnabas är Zeus och Hermes. Vad innebär det? Det innebär att vägen är vidöppen till pengar, makt, inflytande, kvinnor, sex, whatever de vill, har, kan önska sig. En hel stad tror att de är gudomliga. Vi ska inte undervärdera kraften i den frestelsen som finns i den här situationen. Folket ska falla ner och tillbe. När Paulus och Barnabas får klart för sig situationen, vad gör de då? Det är mycket intressant. De utnyttjar inte läget överhuvudtaget. De rusar in i folkhopen, sliter sönder sina kläder och ropar: vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Men vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem. Vi är precis som ni, men vi har ett gott budskap. Och så börjar Paulus att kritisera den religion som folket har. Det är maktlösa gudar, Zeus och Hermes. När hjälpte senast Zeus en person? Ni ska omvända er från de gudarna till den levande guden. Han som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Ni måste söka er till den yttersta förklaringen av allt som finns. Zeus kräver själv en förklaring. Han är inte tillräckligt stor. Ni måste söka förklaringen till allt, till helheten. Och det är bara den levande guden som är den yttersta förklaringen. Och Gud har gett vittnesbörd om att han finns. Och Paulus argumenterar utifrån skapelsen. Han är den som har gett er det goda. Ni har i verkligheten redan haft kontakt med Gud när han har fyllt era hjärtan med glädje. Det har varit en signal ifrån den levande guden rakt in i era hjärtan när ni har fått smaka livets godhet. Så Paulus resonerar utifrån den allmänmänskliga erfarenheten och menar att den vittnar, eller snarare är ett vittnesbörd om Gud. Vi reser vidare. Vi kommer komma till flera olika städer här, Thessalonike, Korinth, Efesos. Där Lukas väljer att presentera Paulus verksamhet på ett speciellt sätt. Han sätter samman två ord ett antal gånger som var kännetecknande för det Paulus sysslade. Det ena ordet är på grekiska dialegomai. Det betyder resonera, diskutera, argumentera, samtala. Tyvärr har den svenska bibelöversättningen har valt att mörka det och har valt att översätta dialegomai med talade. Trots att det finns andra grekiska ord som bara betyder att tala. Dialegomai betyder tala i betydelsen att resonera, att argumentera, att tala genom förnuftet, genom logos. Det andra ordet, det är ordet pathos som betyder övertyga. Paulus resonerade för att övertyga. Vi ska se hur det återkommer i texterna. Så, vi flyger vidare. Thessalonike. Efter sin vana besökte Paulus synagogan under 3 sabbater och talade han till den. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och Messias, sa han, det är just denne Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. De gjorde också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Så Paulus utlägger skriften. Han visar den inbördes logiken att Messias måste lida och uppstå. Och det är människor som blir övertygade. Om man läser det här stället i andra översättningar så blir det flera saker mycket klarare. Om man läser det i den engelska översättningen, New International Version, så kan ni se hur de lyfter fram till exempel vad dialegomide. As his custom was, Paul went into the synagogue and on 3 Sabbath days he reasoned. Han resonerade med dem. He reasoned with them from the scriptures, explaining and proving. Han resonerade, förklarade och bevisade att Kristus, Messias, måste lida och uppstå från de döda. Och människor blir övertygade. Han resonerar, förklarar och bevisar, och det leder till övertygelse. Det blir så många som kommer till tro så de andra i synagogan driver iväg Paulus. Han måste fly. Han flyr till Beroja. Samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Beroja. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro, liksom åtskilliga ansedda grekiska kvinnor och män. Fantastiskt. Synagogan i Beroja. De har en stor öppenhet. Och Paulus presenterar alldeles uppenbarligen sitt budskap. Inte på ett sätt att man måste förkasta det eller ta emot det, utan att man kan undersöka det. Judarna, som ju kan Gamla Testamentet, som har läst om sabbat efter sabbat, beslutar sig för: vi måste läsa om skrifterna. Efter arbetet varje dag, eftermiddag, kvällstid, samlas man. En mycket tidig alfagrupp. Och läser om skriften för att se: kan det vara så att Jesus är nyckeln? Att Jesus är den som profeterna har utlovat? Och de ser att det stämmer. Paulus måste ju ha förmedlat den här attityden. Ni behöver inte köpa det här på mitt ord. Här har ni budskapet. Här har ni Gamla Testamentet. Nu kan ni själva se om det stämmer. Och många kom till tro i Beroja. Så många att ryktet sprider sig tillbaka till Thessalonike. De arga i synagogan skickar en folkmobb ner till Beroja, och Paulus är tvungen att fly igen. Han får fly till Aten. Han kommer dit själv. Hans medhjälpare är kvar i Thessalonike och Beroja. Och Paulus, nu har du jobbat stenhårt, du borde ta lite semester, du kan ta några dagar ledigt. Paulus kunde titta på de fantastiska byggnader, Akropolis, som vi reser över hela världen för att se när de står som ruiner. De fanns ju i sin fulla prakt. Men Paulus kan inte ta semester. Hans hjärta är fyllt av evangeliet. När han ser hur staden är undertryckt av avgudar så blir han upprörd i sitt innersta och börjar tala med människor om Jesus. Han talade i synagogen till judarna och de gudfruktiga, och på torget var dag till de som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikureer och stoiker, inledde sig då i diskussion med honom. Mycket intressant. Han lär känna filosofistudenter. Några som följer Epikuros filosofi, principen ateistisk filosofi. De trodde på gudarna, men trodde att gudarna hade dratt sig undan och att vi var överlämnade åt oss själva. Att vi lever nu, när vi dör så tar allting slut. Vi kommer aldrig att möta gudarna. I praktiken var man ateister. Vi får skapa oss ett så gott liv vi kan, få ut så mycket njutning som är möjligt utan att det blir kontraproduktivt, att vi skadar oss själva. Och sen är det slut. Och så träffar han stoiker som följde Zenon. De var panteister, trodde att det gudomliga fanns i allting, ganska likt det vi kallar för New Age. Väldigt intressant. När jag är på en högskola i Sverige och möter en grupp studenter, så är det väldigt liknande uppfattning som det Paulus mötte där i Pragen. Epikurier och stoiker. Fast i Sverige skulle jag kanske säga humanister och New Age-are. Men när det gäller idéinnehållet så är det väldigt lika. Paulus lyckas väcka deras intresse. Så de säger, vi måste få reda ut det här. Vi vill ha reda på vad det är du tror på. De tar med honom till Areopagen och Paulus får möjlighet att hålla ett tal. Och han stiger fram inför dem och säger, atenare, det jag förkunnar, det har bara med hjärtat att göra. Det går inte att förklara med ord eller förstå med tanken, utan det är en mystisk erfarenhet som du kan. Men så säger han inte. Han håller en fantastisk predikan där han går igenom vem Gud är som skapar av himmel och jord. Vem Gud är som människans skapare. För Gud har tänkt med människan att det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Och att Gud har avsett att vi ska få kontakt med honom. Han går igenom vad Gud har gjort i historien. Och det leds fram till budskapet om Jesus. Paulus har ett budskap att proklamera och argumentera för i det offentliga på Areopagen. Och människor kommer till tro. Flera stycken är namngivna. Damaris, Dionysius och flera till blir kristna. Några får sitt intresse väckt och nästa alfagrupp startar. Några säger ju, vi vill höra dig tala mer om det här en annan gång. Och sen är det förstås häcklare som skrattar åt Paulus. Paulus reser vidare till Korint. Varje sabbat talade Paulus i synagogen och försökte övertyga både judar och greker. Dialegomai. Han resonerade i synagogen och försökte övertyga judar och greker. När vi nu ändå är här i Korint, jag har en liten utvikning. I det området kommer en kille som heter Apollos. Han var jude. Hette Apollos. Han hade växt upp i Alexandria som var en lärdomsstad och han hade utnyttjat det. Han var en akademiker. Han var en bildad man. Han var också väl insatt i skrifterna. Sen hade han en del dogmatiska luckor, det berättar apostlagärningarna. Vissa saker hade han inte greppat. Men det är en annan sak. Han hade fått kunskap om Herrens väg och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. I Akaja, som är området runt Korint, blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende. Varför? Ty han vederlade judarna energiskt och med stöd av skrifterna bevisade han att Jesus är Messias. Paulus verkar inte vara ensam. Det kan inte vara något sidospår av Paulus attityd till evangeliet, eller hur? Här kommer nästa kille, Apollos. Och utifrån skrifterna visar han att Jesus är Messias. Och han blir till stor hjälp för de kristna och han vederlägger motståndarna till evangeliet. Gå vidare till Efesos. När de kom till Efesos skildes Paulus från sina reskamrater, själv gick han till synagogan och talade. He reasoned, han resonerade i synagogan. Paulus är en lång tid i Efesos. I synagogan talade Paulus under 3 månader öppet och fritt och försökte övertyga dem om Guds rike. En del var oemottagliga och ville inte tro, utan smädade vägen inför alla de närvarande. Om man läser det här i den mest spridda engelska översättningen, New International Version, så översätter de så här. He was arguing persuasively about the kingdom of God. Han argumenterade övertygande om Guds rike. Jag vet inte er situation i Finland, men i den svenska situationen har vi ett mycket stort behov av människor som kan argumentera övertygande om Guds rike. Så att evangeliet kommer tillbaka ut i det offentliga i våra kulturer. Så många kommer till tro i Efesos att man drivs bort ifrån synagogan. Paulus vänder synagogan ryggen och håller också sina lärjungar därifrån. Istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal. Igen är det en form av dialegomai. So, he had discussions om jag minns rätt så har folkbibeln en bättre översättning här, att han hade diskussioner. Eller förde samtal. Förde samtal. Mm, och det är bättre än bara att han talade. Ja, just det. Så samtal är mycket bättre än att bara tala det. Jag skulle säga att tala det här blir som en felöversättning. För det indikerar inte vilken sorts tal det är. Ett samtal, då är vi inne på rätt spår. Paulus reser sedan vidare från Efesos. Han gör en runda upp och besöker de församlingar han har varit i och uppmuntrar de kristna. Och sen är han på väg tillbaka. Han ska till Jerusalem och lämna en gåva. Men då vill han träffa sina vänner i Efesos. Men han har inte tid att åka inom Efesos, utan han skickar bud att de ska komma ner till hamnstaden Miletos och sammanstråla med Paulus där. Det gör de. De äldste i Efesos tar sig ner till Miletos. Paulus kommer dit och möter dem där. Så håller Paulus sitt avskedstal. Han förstår att det är mycket svårigheter som väntar honom. Han är inte säker på att han ska kunna komma tillbaka till de kristna i Efesos. Och det blir ett väldigt rörande tal. Det slutar med att alla gråter. Faller varandra om halsen. Man gråter. Och man känner som väldigt stor uppskattning till Paulus. Men innan alla börjar gråta så har Paulus hunnit säga vissa saker. Han beskriver hur han har arbetat i Efesos. Han säger: jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Paulus verksamhet har varit offentlig. Han har också varit ut personligen och varit i hemmen. Den har riktat sig till judar. Så handlar det om att ta emot Jesus som Messias. Det har riktat sig också till greker som måste omvända sig till Gud. Lämna alla de grekiska gudarna. Omvända sig till Gud och tro på Jesus. Paulus har arbetat i det offentliga. Och har utmanat, vem än han har mött, att tro på den levande guden och ta emot Jesus från Nazaret. Från Miletos åker Paulus vidare till han åker upp till Jerusalem. Där blir han nedslagen på tempelplatsen. Han blir fängslad. Man stämplar mot honom och ska försöka döda honom. Nattetid förs han från Jerusalem ut till Caesarea. I Caesarea hålls han i förvar. Först under en romersk ståthållare som heter Felix, en mycket korrupt man. Felix vill gärna tala med Paulus, inte för att höra hans budskap, utan med ett helt annat motiv. Han hoppas att Paulus ska muta sig fri. Så han går ner och pratar med Paulus för att få pengar. Men Paulus mutar sig inte fri. Absolut inte. Dessutom, om ni läser vad Paulus talar med Felix om, så delar Paulus inte evangeliet. Därför att Felix är en korrupt man. Som om Paulus skulle dela evangeliet skulle det bara bli någon sorts billig nåd. Om ni läser vad Paulus talar om med Felix, så är det försakelse, rättfärdighet och den kommande domen. Därför att det är vad Felix behöver vakna upp inför innan han kan inse sitt behov av evangeliet. Felix förflyttas efter en tid. Och det kommer en ny ståthållare som heter Festus, som man får en mycket bättre bild av. Han ärver den här fången, Paulus, och han förstår att Paulus är ju ingen kriminell. Han sitter anklagad för något religiöst brott utifrån den judiska religionen. Och Festus blir genuint intresserad. Han får vid ett tillfälle mycket fint besök. Kung Agrippa och kungens syster, drottning Bernice, kommer på besök. Festus arrangerar en bankett och bjuder in alla de förnämsta i Caesarea. Hela makteliten och den ekonomiska eliten, hela gräddan i samhället är där. Det är en tjusig bankett. Jag tror man ska tänka lite i termer av Nobelmiddag, om jag får göra en svensk referens. Därför att kungen och drottningen är högtidsklädda, står det. Alltså det är inte vilken liten samling som helst där. Och i den samlingen bjuds Paulus in. Kom kommer in kedjad vid en soldat. Och Festus säger: du får berätta din story. Och Paulus berättar om hur han har blivit en kristen. Hur han har mött Jesus på vägen till Damaskus. Han berättar om vem Jesus är. Om att Jesus har blivit dödad. Och om att Jesus har uppstått ifrån det döda. Och när han kommer till den punkten, så står det: på den punkten, uppståndelse från det döda, så avbröt Festus honom och ropade: du yrar, Paulus, din stora lärdom gör dig galen. Och Paulus svarar: ja, Festus, det är sant, ingen förnuftig människa kan tro på det här. Det är, alltså, det är klart, intellektuellt sett är det här helt undermåligt och alldeles omöjligt. Men du vet, vi kristna, vi är sådana att vi tror på en massa dumheter. Vi tror på dem i alla fall, trots att det inte finns några intellektuella skäl för det. Nej, det är inte så Paulus svarar. Han är nu utmanad. Det du förkunnar är dårskap, är oförnuft. Och vad är Paulus svar? Högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Det är sant det jag säger. Det är dessutom förnuftigt. Varför skulle inte en Gud som har kunnat ha skapat hela universum och skapat människan, varför skulle han inte kunna uppväcka en död? Det är den underförstådda här hos Paulus. Det är sant, det är förnuftigt. Och sen gör han något mycket intressant. Han vänder sig till kung Agrippa och säger: kungen här är mycket väl insatt i de här frågorna. Därför kan jag tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Det har inte tilldragit sig någon avkrok. Så det är sant, det är förnuftigt och det är historiskt åtkomligt. Det här är en oerhört stark situation. Paulus kan vända sig till Agrippa och säga: kungen känner ju till det här. Det är inga gnostiska hemligheter. Det är offentliga historiska händelser. Sant, förnuftigt, historiskt åtkomligt. Från Caesarea förs Paulus vidare till Rom. Han väntar på att hans fall ska komma upp inför kejsaren. Han sitter i någon form av husarrest men har ganska många möjligheter att ta emot människor. Han får ha undervisning, föra samtal, och det är mycket folk som kommer till honom. De kommer överens om en viss dag, och då infann sig ännu fler hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike och utlade vad det innebar, och utgående från Mose lag och profeterna sökte han vinna den för tron på Jesus. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Han vittnar, han ger sitt vittnesbörd om Guds rike. Han utlägger skriften. Han utgår från Mose lag och profeterna. Han försöker vinna dem och övertyga dem. Några låter sig övertygas, inte övertalas, notera det. En stor skillnad, det är inget kul att bli övertalad. Då är det ju någonting mot ens vilja, va? Mot ens övertygelse. Men när man blir övertygad, då är det ju att man inifrån sig själv inser: okej, det är så här. Somliga låter sig övertygas av hans ord, andra vill inte tro, därför att man vill fortsätta leva sitt eget liv, sitt själviska liv. Och så vill man inte tro. 12 städer genom apostlärningarna. Jag hoppas ni har sett min, förstått min poäng. Det finns ett genomgående mönster, inte bara av det övernaturliga, utan det finns också ett genomgående mönster av att Paulus offentligt argumenterar för den kristna trons sanning. Paulus attityd till evangeliet. Han har en konsekvent apologetisk, alltså resonerande förmedling av evangeliet. Vi lever en tid när man försöker stänga in oss i våra hem och i våra kyrkor. Och det är härligt att vi får lov att vara kristna i våra hem och innanför kyrkans murar. Men vi kan inte acceptera att det är de enda ställena där man får uttrycka kristen tro. Den kristna tron trivs i offentligheten, hör hemma i det offentliga. Och vi utmanas av Nya Testamentet att bli duktigare och bättre på att tala om tron och motivera tron, resonera i det offentliga. Med de man möter på torget, med akademikerna i Tyrannos föreläsningssal, med filosofistudenterna, epikureer och stoiker, på Nobelmiddagen med kung Agrippa och de romerska myndigheterna. Och vem det än är, i vilken miljö som helst, så är Paulus hjärta fullt av evangeliet. Hans tanke är involverad i att kommunicera evangeliet om Jesus. Vi måste slå oss fria från gettomentaliteten vi har fastnat i. Åtminstone i svensk kristenhet har vi gjort det. Och ta oss ut i det offentliga och börja tala om Jesus från Nazaret. Om den levande guden som har skapat allt som finns och som har kommit till oss. Och uppenbarat sig i Jesus. Och som erbjuder varje människa ett nytt liv. En ny start. Genom Jesus från Nazaret. Jesus, jag vill be dig att du kommer till oss. Förnya vår övertygelse. Förnya vår hängivenhet. Förnya vårt mod. Så att vi kan som Paulus och Apollos och de första kristna bli vittnesbörd. Som är drivna inifrån av en sån hängivenhet och kärlek. Att det bara bubblar över och sprider sig i vilken miljö som helst. Att du är Messias. Att du är uppstånden och levande. Att det är du som är den som kan rädda människor. Tacka dig här att vi får tillhöra dig och följa dig. Tacka dig för att du vill förnya kyrkorna i våra nordiska länder. Med nytt liv och ny kraft och ny glädje. Och ett nytt mod att stå för dig i det offentliga. Vi upphöjer dig och ärar dig, Jesus.